Den text som jag ska använda då är nog säkert mycket välkänd för er. I alla fall vissa avsnitt som brukar citeras väldigt mycket och inte alltid att det kopplas ihop med det sammanhang där det står i vår bibel. Och jag kan ibland möjligen tycka att det kan kännas lite förmätet att våga sig på det här, men då tänkte jag att det predikanten inte får klara får ordet själv tala till oss. Och då är det Korinterbrevet kapitel 13. Det som ibland får rubriken kärlekens lov. Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det kommer, men när det fullkomliga kommer, skall det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan när jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Paulus målar upp en oerhört stark och fin bild av kärlekens väsen. Kärleken med stort K vill jag gärna kalla den. Den som har sitt ursprung i Gud. Och samtidigt är det en väldigt uppfordrande text med stort allvar i sig. Och det är formuleringar som sätter både oss som läser och hör det i perspektiv med det som ibland kallas stororden i evangeliet. Och det som Paulus riktar till korintierna riktas ju också till oss. Församlingen i Korint var ju en församling i en stor stad. Och det var en stor variation i bakgrunden för människor som bodde där. Och vi förstår att det var också en stor variation bland de troende i församlingen med deras bakgrund och omgivning omkring sig. Och av det Paulus skriver inser vi att det blev lätt att det bildades grupperingar. Man höll sig med egna favoriter och egna favoritformer och favorituttryck. Jag håller mig till Paulus, sa en del. Jag håller mig till Apollos, eller jag håller mig till Kefas. Och vid nattvardsmåltiderna förstod vi att det också blev bekymmer med uppdelning i vad man hade med sig och vad man kunde ha. Och hur man kunde tillsammans fira Herrens måltid. Så var det då. Och hur är det nu? Kan det vara jag håller mig till Ulf Ekman? Eller jag håller mig till Peter Halldorf? Eller jag ska till Hillsong eller till New Wine? Vi väljer också vi och har våra favoriter. I den grekiska samhället så var det en gradering av vad som var andligt eller lekamligt, där kroppen var skild ifrån det mer andliga och också själsliga som en människa har. Att man delade gärna upp det där. Och en del av det var nog färgat in i församlingens liv också. Och det uppfattades till mig så här att tungotalet var en högre andlig uttrycksform än annat. På ett sätt som gjorde att Paulus fick gå till rätta med den frågan i sitt brev till församlingen. Han skriver då att han vill be med sin ande, men han vill också be med sitt förnuft. Han uppmanar människor att söka andens gåvor, men också att använda dem på ett visligt, ja, rent av förnuftigt sätt. Och för att hantera allt det där så skriver Paulus till församlingen att han vill visa på en väg som är överlägsen alla andra. Kapitel 13 blir då det här som vi kallar kärlekens lov. Kapitlen runt omkring, 12 och 14, är mer beskrivningar över andens gåvor. Vad som finns där, hur man kan utnyttja det i församlingen och hur det kan bli till uppbyggelse och inte till egen upphöjelse. Kärlekens väg är en överlägsen väg, skriver Paulus. Och begreppet kärlek är ju inte alldeles enkelt och entydigt. Och i vår tid är det nog så att många människor förknippar det mest med associationer mot erotiskt innehåll. Nya testamentet använder ordet kärlek på ett lite annat sätt. Om ni påminner er berättelsen om när Petrus möter Jesus på Genesarets strand efter uppståndelsen, där Petrus får frågan om han älskar Jesus. En fråga som upprepats flera gånger. Och då har jag förstått av de som kan grekiska och läsa ursprungsgrundtext, så används lite olika ord i de där frågorna som hos oss har översatts med ordet kärlek, älskar. En gudomlig kärlek finns, en medmänsklig kärlek finns, och det är ett brett begrepp som Paulus använder. Och när jag läser den här texten lite sakta och eftertänksamt, så är det märkliga och starka ord han använder. Och jag undrar ibland om jag läser rätt. Och om Paulus verkligen menar det som står där. I våra kristna tidningar kan man nu och då läsa artiklar och debattinlägg och insändare om tillståndet för kristenheten i vårt land. Man beskriver sin uppfattning om hur man tycker det är och hur man tycker att det borde vara. Man saknar tydligt uttal om tron, om sanningar grundsanningar i kristen tro. Man saknar profetiskt tilltal. Man saknar ibland engagemang för människor i nöd. Och liknande synpunkter fanns säkerligen i den första kristna församlingarna. Paulus är i sitt brev till församlingen mycket tydlig med att uttrycka att de ska söka de andliga nådegåvorna. Och samtidigt skriver han så här, jag ska läsa igen de första verserna. Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheter och har hela kunskapen, och om jag har all tro så jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. En skrällande symbol. Bara väsen och buller. Och en tro som verkligen kan flytta berg är inte till nytta. Jag känner de profetiska hemligheterna och jag har ändå ingenting vunnit. Vad säger Paulus? Och vad är det som menas egentligen? Jag har profetisk gåva. Jag har en tro som flyttar berg. Och om jag ger mina ägodelar och mig själv till behövande, så har jag ingenting vunnit. Om inte. Och Paulus menar uppenbarligen att allt det här måste underordnas kärleken, den gudomliga kärleken. Att drivkraften, orsaken och livsluften för profetia och för trons gärningar bör vara kärleken. Den kärlek som Gud har visat i det som Jesus sa och det som Jesus gjorde. Och Paulus är, som jag ser, väldigt tydlig. Enormt tydlig med att det är Guds kärlek som ska vara drivkraften. I Korint fanns det tendenser att rangordna andliga upplevelser. Och att offentligt tala i tungor i gudstjänsten var ett uttryck för att man själv var nära Gud och man talade med honom. En typ av andlig elitism. Jag har kommit längre än andra syskon i församlingen. Paulus är ju i brevet väldigt tydlig med att han vill att man ska söka de andliga gåvorna. Och man ska använda de andliga gåvorna. Han återkommer till det flera gånger i sitt brev. Och samtidigt uttrycker han att det ska ske på ett sätt som gagnar Guds verk. Genom att det utförs i en drivkraft av kärlek. Och det är ju sånt som ibland är lättare att säga än att förstå och att göra. Andligt högmod, uttalat eller underförstått, är motsatsen till det som Paulus vill. Och sen ser vi i det han skriver, både i det här brevet och i andra brev, att han är mycket tydlig med sin övertygelse. Och att han inte är någon vindflöjel som sticker upp ett finger för att känna efter åt vilket håll tendensen blåser. Men han menar uppenbarligen, så som jag förstår det, att övertygelse och kanske framförallt uttrycket för övertygelse ska styras av kärleken. Man kan läsa, som jag sa förut, om kommentarer till kristet tro och kristen verksamhet och uttryck hos oss i vårt land nu för tiden. Och det är mycket man kan ha synpunkter på och undra över och uttrycka sin frågeställning omkring. Ibland kan jag inte undgå att tycka att det blir mer att klandra och klaga på andra än att huvudmålet är att beskriva sin egen övertygelse. Och när Paulus här fortsätter att beskriva kärlekens väsen så skriver han både vad den är och vad den inte är. Plus och minus kan vi kalla det. Och det är i långa stycken en konkret lista över vad som betyder när kärleken finns och den inte finns. Och vad den gör och vad den inte gör. Och när jag läste det där så tänkte jag så här. Ska jag våga testa mitt andliga liv med de här kriterierna om vad kärlek är? Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds i sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Tänk om vi som församling skulle våga testa oss inför de beskrivningarna. Och då upptäcker vi ju att både jag själv och säkert vi allihopa är i stort behov av att vi behöver mötas av kärlek i den bedömningen. Och då skriver Paulus, den kärleken finns. Och jag tror att det här är poängen med Paulus framställning här. Att vi finns i en ömsesidig relation med Gud, med Kristus och med varandra. Och i den relationen har vi en riktningsgivare här. Kapitel 14 inleder han på det här viset. Sträva efter kärleken. Det finns ett håll som vi bör gå åt. Och det finns en väg att sträva efter och att försöka följa. En riktning. Åt det här hållet vill jag. Åt det här hållet vill vi. Åt det här hållet vill Gud att vi går. Och Paulus säger, det är en väg överlägsen alla andra. Den här delen, första delen av kapitel 13 är högstämd, storslagen, så att man känner sig otillräcklig när man jämför sig med idealet. Men Paulus vill visa att det finns ett håll åt vilket vi ska sträva. Det är inte bara att sitta och vänta, utan det är att sträva. Det låter strävt ordet, och lite är det nog. Det betyder att jag behöver vara en del i Guds arbete med mig själv och med det som händer i mitt liv. Och jag har en riktning dit jag vill och dit jag behöver gå. Kärleken är det som ska bestå, skriver Paulus. Profetia, tungotal och kunskap ska förgå när det fullkomliga kommer. Men nu då, innan det fullkomliga har kommit, så gäller någonting annat. Vår kunskap är begränsad. Den profetiska gåvan är begränsad. Den tidigare översättningen kallade det att det är ett styckverk. En del av allt som finns. Vi ser en del. Vi förstår en del. Vi förstår inte allt. Och inte tillräckligt för att ha full överblick. Och det här skriver Paulus om det andliga livet. Och är det då inte märkligt att det finns så många tvärsäkra uttalanden och tvärsäkra tolkningar i kyrkohistorien? Min egen uppfattning är den riktiga. Och ibland är det då bäst att för säkerhets skull bilda en eget sammanhang som omhuldar detta. Till skillnad från andra som inte har förstått det. Hur ska jag förstå dopets fulla innebörd? Om vad Gud gör då och om vad jag gör i doptillfället. Hur ska jag förstå nattvardens mysterium om Jesu kropp och Jesu blod och försoningens verk i förhållande till mig och min Gud? Och hur ska jag kunna fånga den helige andes betydelse och yttringar och gåvor? Den som Jesus säger, likt en vind blåser vart den vill. Och när vi tycker oss ibland ha förstått en del så leder det ju tyvärr ofta till att man tycker att andra inte har förstått. I varje fall inte på samma sätt eller på samma fullödiga sätt. Då kanske man ska bilda en egen gruppering. Eller... jag menar på inget sätt att det är vare sig fel eller omöjligt att ha tydliga uppfattningar och att hävda dem också. Samtidigt som man inser då att kunskapen är begränsad och ett styckverk. Den profetiska gåvan är begränsad och ett styckverk. Och är det ett styckverk borde det väl betyda att jag behöver se mig omkring utan skygglappar. Att jag behöver lyssna och sätta mig in i andras tankar. Inte för att hålla med om allt, men med respekt för begränsningen. Min egen och andras. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sen jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ja. Ett barn växer till. Det är naturligt och det förväntar vi. Och som Guds barn behöver vi också växa till. I andligt avseende. Vi lär oss. Får nya erfarenheter och fortfarande är vi begränsade. Som Paulus uttrycker, vi ser en gåtfull spegelbild. Den spegel som i antiken var en polerad metallskiva och inte så klar och ren som en glasspegel som vi har idag. Vi ser, men inte allt. Och Paulus säger att vi är ändå på väg mot att till slut kunna få se Gud ansikte mot ansikte. Det är det närmaste man kan få. Att se Guds ansikte vet vi i gamla testamentet uttrycks som en omöjlighet att klara av för en syndig människa. Men det målet finns. Vi ska möta Gud ansikte mot ansikte. Det vill säga tätt intill och nära och direkt med kontakt till varandra. Och till vår skapare och vårt ursprung. Det finns ett mål och det kommer, skriver Paulus. Vi är på väg. Och då ska begränsningen ge vika. Uppenbarelsen blir fullkomlad. Och på vägen dit mot fullkomligen finns det tro. Det finns hopp och det finns kärlek. Det som är bestående. Det finns en kärlek från Gud som är ofattbar stor. Den som är och som ska vara överordnad allt annat. Sträva efter kärleken. Sträva efter de andliga gåvorna, skriver Paulus. Låt den få rätt plats, manar han. Må vi göra det. Amen.